This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kör mina klassiska citat först.
Trist. Gjort på något sätt.
Ja. Ja, det är mycket som kommer att ha gjort här. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Pessimism leads to weakness. Optimism to power. Här var några av de grundlösa, ogenomtänkta citat som bara sägs för att slå klyschigheten i citatet innan. I citatens värld kan vi flyga, ta över världen, teleportera oss, bara vi är optimistiska och tror på det. Vi pessimister då, vad blir vår lott om inte hänga på den här snedvridna optimismsekten? Det finns faktiskt en väg bort. Om denna optimism, masshysteri och en liten, liten knappnålshål att simma igenom i detta bad av homogent tänkande och klyschiga citat som ska motivera oss på sociala medier. Här är avsnittet där vi gör detta knappnålshål lite större. Rullar vi ner.
Det är inte ens kul. Sånt hatar jag när folk ska vara roliga och så där. Ja. Var det bättre?
För att prata för döva öron var det bra.
Välkomna igen och tillbaka till amatörpsykologernas 100. Nej, ja. Så heter vi inte. Amatörpsykologernas topp 100. Och jag som vrålade vackert här i inledningen var Ulf Appelgren, och mitt emot mig här sitter Jonathan Söderling. Det är avsnitt 51 som vi spelar in hemma i Jonathans faktiskt idag fiskluktande kök. Han lagar fisk här för någon vecka sedan. Och det har inte gått ur väggarna, utan det är ju en fin odör som har satt sig i kläder och väggar och numera i mig och min näsborre.
Jag har ju en Philips Airfryer, alltså en luftfritös, som kör någon typ av patenterad lösning för att kunna fritera med luft utan att man behöver olja. Man kan ha olja i också ändå. Men den ger den här lite knapriga ytan på råvaror utan att man behöver tillsätta massa fett då. Och då skulle jag göra torsk, brödbakad torsk i den här fritösen. Och det här var faktiskt i måndags tror jag. Då la sig väl det här som en jävla os i hela lägenheten. Så nu har jag provat att öppna fönstret så det blir bättre. Men det har alltså luktat fisk i lägenheten. I 3 dagar nu. Alltså en stark fisklux så fort man kommer in. Så om någon har ju tips där, men man får bort det. För det enda jag har gjort är att laga mat. Får man inte ens göra det
längre? I det här jävla landet.
Ja.
Botemedlet. Alltså det kanske finns något botemedel där ute, tänker du. Precis som man ska typ äta persilja om man dunkar vitlök.
Ja.
Du får typ laga bacon och så löser det sig.
Ja, precis.
Vi får hoppas att det finns något sånt då.
Men och
det
bara är ju... stek i ena sidan och stekpanna upp och ner eller något sånt där. Ja. Om det finns någon sån lösning.
Exakt. Mm. Vi erbjuder ju en sak också. Och det är ju faktiskt pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo.
Mm.
Jag tror kanske att det var lyssnarna lite... Det där lyssnarna är saknade ett sätt. Det.
Det där är verkligen ett sätt att få genuiniteten i podden att försvinna.
Ja, fast man måste säga sin... sloganen. Man måste säga sin...
Har andra poddar sådana fjantiga slogans?
Ja.
Vad har Filip och Fredrik?
Nej, det har de väl inte.
Vad har Alex Sigge?
Nej.
Nej.
Men de har ju återkommande icke-genuina moment. Till exempel, vi är denna vecka sponsrade av...
Ja.
Som alltid är så här...
Men det är ju för att de är sponsrade.
Ja, men det är ändå jävligt icke-genuina.
Det känns lite 90-tal att köra en sån här slogan.
Ja, kanske. Men Historiepodden kör... Vad är de så här? Rykande inaktuella ämnen.
Ja.
Så jag tycker ändå vår slogan håller hög kvalitet.
Mm.
Den kanske är det i podden som håller jämförelsevis bäst kvalitet.
Mm. Just det. Ja, sen har vi ju en bomb, kan vi kalla det, utan att vara icke-ödmjuk och ska släppa.
Vi... Okej, kära lyssnare. Jonathan har faktiskt en bomb här och han... Det är alltså han ska inte fisa i micken.
Nej.
Vilket ni, många kanske väntar sig i tanke på hur vi håller på. Jag ger ord. Det här är laddat för mig. Jag ger ordet till Jonathan, men ni kan räkna med att jag fäller tårar nu när Jonathan får ta över micken här i någon minut.
Ja. Oj, en minut eller med. Vi har gjort den här resan i 50 avsnitt. Det här är 51 avsnittet. Vi har hållit på ett år ungefär. Och
igår är det ett år sedan. Alltså den 4 april släppte vi.
Ja, just det. Ja, jäklar. Då borde vi ha skumpa.
Kanske.
Ja. Nej, men jag har helt enkelt beslutat att säga upp mig från den här podden. Det vill säga jag kommer sluta och bli ersatt av någon annan förhoppningsvis väldigt duktig person som Ulf kommer radarpara fortsatt med.
Mm.
Och anledningen till det här, det är att jag känner att jag har för mycket järn i elden i mitt liv för tillfället. Det blir ett, så att säga, måste för mycket i mitt liv. Det är väldigt roligt och det är väldigt givande. Men framförallt med min elitsatsning och styrkelyft så blir det här lite för mycket i mitt liv. Och det här har lett till att jag på sistone tyvärr har tappat lite motivationen. Det har lett till att jag på sistone tyvärr har presterat lite sämre enligt mig själv. Och då är det bättre att lämna över stafettpinnan till någon som är mer taggad, mer motiverad. Mm. Så det är ju såklart sorgligt, tråkigt. Jag kommer sakna på väldigt många sätt. Men jag gör det för att jag vill få mer tid, mer flexibilitet i mitt liv och kunna satsa mer på mina andra saker.
Det känns jättetråkigt här. Såklart. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här. När du bombade mig med det här för någon, 2 veckor sedan, så tyckte jag att det var jättetråkigt, såklart.
Mm.
Men du ska ersättas med en klart värdig ersättare. Målet är såklart en fruktansvärt mycket bättre person.
Ja, ja.
Så, men vi ska inte sörja helt än så, för att det är ju, du kommer ju delta i några avsnitt till.
Ja, precis. Jag gör det här avsnittet och 2 avsnitt till. Så sista avsnittet som jag är med är avsnitt 53. Sen så kommer jag ju troligtvis dyka upp som gäst i något framtida avsnitt också.
Okej, det tror du.
Ja.
Det finns ju också, ska slänga ut det här, risken att om en värdig ersättare inte hittas, så kan Jonathan nu alltså lägga grunden för amatörpsykologernas topp 100s begravning.
Nej,
så det kan,
jag tycker det är dåligt att det inte fortsätta själv.
Ja, du kan inte skylla något på mig.
Nej, men det är lite grunden här också, att det är ju ganska, du lägger ner så otroligt mycket mer energi och engagemang i det här än vad jag gör, och det är ju lite orättvist också.
Mm.
Och vi ska säga också att tiden som läggs ner på det här, det är att vi pluggar inför avsnitten, vilket tyvärr har blivit sämre från min sida på sistone. vi spelar in avsnitten varje torsdag och vi klipper varannan vecka. Och det är 4-5 timmar per helg i alla fall som går åt. Och den här tiden som just i det stadiet i mitt liv som jag är i nu, och att det är så vecka efter vecka, det blir, för mig blir det för mycket. Tyvärr.
Det finns ju både mer och mindre sympatiska anledningar till att sluta. Men jag tror lyssnarna förstår det.
Vad skulle vara mer då?
Att du lägger ner din kropp och själ i volontärande i SOS barnbyar.
Ja, alltså.
Men nu är det liksom, det är styrkelyft och fiskspröd bakning och regering du ska lägga tid på.
Ja.
Och typ ta det lugnt, för det är det du gör.
Nej, men jag har inte tänkt att jag ska lägga tiden som jag får på något speciellt, utan tiden, jag känner att jag har för lite flexibilitet i livet till följd av att jag har för mycket måsten. Så jag vill kunna ha en högre flexibilitet, att kunna vara spontan och göra saker. Ja.
Sympatiskt.
Ja.
Många där ute sliter, de jobbar natt och jobbar helg och försöker få upp till brödfödan.
Ja.
Men så sitter du här och lyxar till ditt liv ytterligare. Ja. Med ledigheter.
Ja.
Ja, det jag skämtar ju såklart. Det kommer bli jättesorgligt, men vi kan väl liksom lämna det lite därhän och fokusera på att vi faktiskt har det här avsnittet och två till tillsammans.
Absolut.
Och sen får vi kanske summera lite och krama om dig här, avsnitt 53 som blir ditt avsked då.
Och sen kan vi ju, efter vi har spelat in, så kan ju vi ses privat någon gång i kvartalet.
Du trodde att det här skulle kunna vara positivt för vår vänskap. Jag tror vi kommer totalt glida isär.
Ja, kanske.
Nej. Men det är roligt om lyssnarna tror det.
Ja.
Okej, när lyssnarna nu har hämtat sig från chocken, vi ger dem några sekunder här då.
Ja.
Spela någon låt.
Ja, time to say goodbye.
Time to say goodbye. I as you get out of my world with a sort of bandit. Adesso si libero con te.
Så kanske det är dags att hoppa in på dagens ämne.
Ja, precis. Vi lever ju i ett samhälle där optimismen är eftersträvansvärd. Där optimismen är normen, där man tror väldigt mycket på optimism. Men det var lite det jag försökte fånga i inledningen och de tillhörande citaten.
Mm.
Man tror att optimism leder till bättre prestation. Många tror till och med att är man sjuk och tänker optimistiskt så är det större sannolikhet att bli frisk. Och, alltså det är en otrolig tilltro till optimismen som till och med dras till den nivå som blir den här... fan heter den där skitteorin?
Nu. Vadå? Law of attraction?
Ja, precis. Law of attraction. Det är ju extrema fall av det, men den har vi ju sågat i tidigare avsnitt. Men om vi ska lägga en grund här för på det här avsnittet bär, så är det ju just att, kan vi vara överens om att det råder en optimismhysteri i samhället?
Ja.
Eller en strävan på optimism, att det är idealet.
Det är idealet, lite som extroversion är idealet över introversion. Alltså, det anses vara ett mer önskvärt beteende. Optimister applåderas mer än pessimister. Av en del uppenbara skäl, för optimism är ju glädje per se och så vidare. Pessimism är ju bitterhet, eller jag vet inte vilket ord man klär det i, men det kanske inte är så konstigt, men å andra sidan så kanske det har blivit lite överdrivet.
Precis, och här så kommer vi i mångt och mycket nyansera det här. Vi kommer inte säga emot att optimism är en bra grej eller liknande. Vi kommer nyansera att det kanske inte alltid är optimism som är det ultimata för alla människor, så skulle vi kunna säga. Och försöka nyansera på så bra sätt som möjligt också, att det framgår. Olika människor som vi vet är ju, vissa är ju optimistiskt lagda och vissa är pessimistiskt lagda. Vad skulle du säga att du är?
Optimist.
Ja. Jag är lite tudelad. Det här kan ju skilja utifrån kontexter också. Men absolut. Jag har också mångt och mycket optimism i mitt tankesätt, men jag har många pessimistiska drag också. Men en pionjär i de här begreppen, som har myntat de här begreppen, som kallas strategisk optimism och defensiv pessimism, heter Julie K. Norum. Och det här grundas i att hon har gjort studier på, hon undrade så här, kan det verkligen vara så här att optimism i alla lägen, för att det var mycket studier där på typ 80-tal och liknande som och, eller hela forskningen liksom och hela världen trodde på optimism i mångt och mycket. Och hon ville nyansera det här, och eller ville nyansera, man kanske inte ska gå in i studier utifrån en sån utgångspunkt, men hon gjorde studier på det här, och studierna var ofta upplagda så att man kopplade olika mentala taktiker till prestation. Och det innebär att man tog en grupp människor, så identifierade man vilka som var optimister och vilka som var pessimister. Och sen så,
och överlag hur sin livshållning generellt,
lite så, precis, i allmänhet, men även i synnerhet hur man laddade inför en utmaning. Och då fanns det då strategiska optimister, och det definieras av personer som, när de ska göra något, ska de spela en fotbollsmatch, eller ska de hoppa ett längdhopp, eller ska de hålla ett föredrag, då tänker de innan att det här kommer gå bra. De får bilder i huvudet av hur de lyckas, hur det går bra, hur de tror på att det kommer gå bra. Förstår vi ungefär vad vi vill då?
Ja, och inte för att direkt problematisera, men det är väl personer som också kan liksom gå in i en föreläsning och hålla ett föredrag, säger vi, utan att förbereda sig så mycket, för att det kommer ändå gå bra.
Ja.
Det kan ju gå ut över liksom förberedelser också, för att man ändå tror på att det kommer lösa sig.
Precis, precis. Och det är de här optimisterna då. Sen finns det ju då pessimister, alltså defensiva pessimister. Och det här defensiva kommer ifrån att det här är folk som i mångt och mycket vill lite skydda sig mot ett misslyckande. Det är personer som ofta tänker katastroftankar, bygger upp en liten ångest kring den här uppgiften som ska göra, och snarare bygger upp en rädsla för att misslyckas än ett hopp om att lyckas. Förstår du vad vi är ute efter då?
Och det kan ju sin grund då, oron som de känner leda till, det kanske du sa, men ändå se till då att de förbereder sig och försöker minska det här.
Ja, precis.
Det här eventuella misslyckandet.
Ja. Och det som Julie Norum har gjort då, det är att hon har identifierat vilka som är strategiska optimister och vilka som är defensiva pessimister. Och definitionen är då, vad har de för mindset innan en uppgift? Går de in med ett negativt mindset eller med ett katastrofmindset? Och sen så har de fått göra uppgifter, men sen så har man manipulerat det här. Det vill säga att man har satt personerna med olika yttre stimuli, de har fått lyssna på band och liknande, i det andra mindsetet. Det vill säga att de strategiska optimisterna får lyssna på ett band som sätter dem mer i det här katastrofmindsetet.
Alltså ett ljudband, hörlurar.
Ja, men liknande. Och de defensiva pessimisterna sätts i ett mindset när de får sättas i det här positiva mindsetet. Och det visar sig på de här studierna då att båda de här grupperna presterar som bäst när de får ladda upp mentalt på sitt sätt. Det vill säga optimisterna presterar bättre när de får ha ett positivt mindset innan. Och pessimisterna presterar bättre när de får köra sitt katastrof-mindset än när de måste använda ett positivt mindset.
Fan vad intressant.
Ja, och det som det här säger, det är då att vi säger inte att ja, men pessimism är bättre, utan det vi säger är att för alla människor så är inte optimism det bästa för prestation. Och det här, jag ska biuppsats faktiskt på det här i psykologin. Och det här finns tydligen studier både när det gäller mentala tasks, typ som du var inne på, när man ska förbereda sig så är det ju en naturlig del att kanske ett katastroftänk gör att man pluggar mer och liknande. Man har även sett liknande resultat på fysiska prestationer kopplat till ja, men basketkast och liknande. Och då är det helt enkelt så att låter man pessimisterna vara pessimister så kommer de prestera bättre.
Så bara för att konkretisera, bara, det är ett litet roligt exempel. Om en pessimistiskt lagd person ska hålla ett föredrag och är lite nervös, är det bättre, säg att i jobbsituation då, du som pessimist ska hålla ett föredrag och är nervös, är det bättre av din chef då inför där och komma och säga du, det här kommer gå till helvete?
Ja, kanske.
Än att liksom säga, du Jonathan, det kommer gå bra.
Jag har inte sett någonting där man eldas på av andra runt omkring en i det här.
Nej.
Men det är fullt rimligt att det skulle kunna vara så. Sen så tror jag att är man pessimistiskt lagd så tror jag inte att vad en chef säger innan kommer helt vända en. Jag tror inte om en chef säger så här, men det här kommer gå jättebra. Nej. Då tror jag inte katastroftänket försvinner. Men det kanske blir ännu mer om man säger att det kommer gå åt helvete.
Ja.
Så ska man bryta ner det här så är det så att jag som hållit på med idrott också, jag tycker det låter, alltså hela tiden, för jag är lite åt det här hållet, jag är en defensiv pessimist i mitt idrottande, i mångt och mycket. Och när jag uttrycker det här så får mig ofta höra bara, nej men sån där inställning kan du ha, du kommer aldrig gå bra. Men jo, det kan det, uppenbarligen. Alltså för vissa människor. Så, och det är en lilla nyansering som alltså den här studien ger, men som jag tycker är jäkligt intressant. Att det är inte alltid fel med den typen av pessimism.
Säkert en eye-opener slash vad ska man kalla det? Jag tror många lyssnare där ute tänker efter nu. Och det kan man väl uppmana dem att göra så här. Vad kategoriserar ni er själva som? Och ni som kategoriserar er som pessimister, blir ni lättare upp av att folk peppar er och säger att det kommer gå bra, eller vill ni hålla er pessimism för att kunna prestera? Och det blir att problematisera andra sidan kanske inte lika lätt, för liksom ja, en positiv, optimistisk person, det är klart att det säger väl sig självt att man, de vill ju definitivt bli peppade. Men om de kanske, känner ni igen er, är ni optimister där ute, att ni presterar sämre givet att ni får de här katastrof tankarna från kanske en annan part. Jag tror
when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, givet det här och bara ta det till en kontext. Jag vet ju att jag presterade ju väldigt mycket bättre under mina år som fotbollsspelare när jag fick beröm och pepp. Och gjorde man något bra tidigt i matchen och fick lite flow och kände att det här gjorde jag bra och man fick en uppmuntran för det. Det kunde sätta spåret för hela matchen.
Mm.
Och med det sagt så tror jag att jag ganska självklart är en optimist på det sättet. Mm. Medan jag vet att en del kopplat till just prestation presterar ju svinbra av att få skit och skäll.
Mm.
Jag tror, säg Sir Alex Ferguson som tränade vårt älskade United.
Många andra halvlekar som var bättre än första.
Ja, precis. Och jag tror kanske han byggde sitt lag på pessimister eventuellt.
För att
han var en fotbollstränare då, Manchester United, som var känd för att kunna ryta ifrån och säga till sina spelare. Jag tror kanske att då behöver man vara en spelare som är pessimist då, för att tagga till.
Sen ska sägas också att det här gäller prestation då, där vi uppenbarligen är olika beroende på hur vi är lagda. Sen finns det ju optimism och pessimism kopplat till allmän livssyn och allmän inställning till saker och ting. Och där är ju troligtvis optimism bättre på många, många sätt. Man känner väl till, alla har väl gått i samma klass som den här personen som uttrycker hur det kommer gå åt helvete på tentan. Hur den personen efter att ha gjort tentan säger att det kommer bli underkänt.
Mm.
Sen så blir det A eller MVG eller så här. Den personen...
Man stör sig på dem ju. Ja. Som går runt nästan lite crybaby-aktigt inför.
Ja.
Det här kommer inte gå bra.
Ja.
Men du menar att det kan vara taktiken liksom?
Ja, men det är kanske defensiv pessimism då.
Mm.
Så, men sen så för ytterligare nyanser det här, så som sagt, att ha optimism och allmän livssyn är troligtvis bättre. Och man kan ha optimism och allmän livssyn men gå in med defensiv pessimism till uppgifter.
Mm.
För att man får bränsle av det. Får bränsle av ångesten som det ger, för att man vet att man presterar bättre. Och det är ju självklart roligare, är man en optimist så är det, kommer ju människor runt omkring en troligtvis trivas bättre hos en. Och även, man har ju också sett kopplat, nu är lite sidospår, men optimister är ju lite bättre på att ha en helhetssyn på saker och ting. Men pessimister är lite bättre på att gå in på detaljer.
Mm.
Och optimister är ofta mer uppskattade ledare. För att så som normerna ser ut idag hos chefer och ledare är ju då att man vill gärna ha någon som är optimistisk.
Ja.
Så att Julie Norum säger då att är man en defensiv pessimism och är chef så ska man helst signalera optimism utåt. Sen kan man ju vara liksom defensiv pessimism i det tysta så länge normerna ser ut som de gör idag.
Mm.
Men i så här grupper och team och liknande, då är det troligtvis bra att kanske, om säg att det är en optimistisk chef, så kan det vara bra att den personen har pessimister runt omkring en för att fullända teamkonstellationen.
Ja. Jag tror till exempel, ja, men skulle man komma på en företagsidé, starta ett företag och gasa på i 180 med tokoptimism som ledstjärna, så tror jag det kan liksom, det kan gå fel.
Mm.
För att man tänker liksom inte efter scenarion. Det här skulle kunna gå fel, det här skulle kunna gå fel. Optimister är ju lite mindre kritiska.
Precis.
Jag tror till och med sett någon forskningsartikel om att de kanske till och med är dummare.
Mm.
För de har inte det kritiska tänkandet. De kör på okritiskt, tycker att så länge liksom vi kommer framåt så är det bra.
Mm.
Och med det sagt, så här, skulle man ha ett sånt, skulle man starta igång ett företag eller någonting liknande, två optimister, då tror jag man kan bortse från så här alla eventuella faror som man utsätter sig för, eller misstag man skulle kunna gå på, minor man skulle kunna gå på. Så att där skulle det kunna vara bra att kompensera gruppen med att ha en strategisk pessimist också.
Absolut.
För att bromsa lite och vara den tänkande. En kan vara, en är motorn och en är liksom bromsen som också tänker lite mer.
Nej, men jag kommer ihåg bara inför mitt första SM framförallt, och där tänker jag lite ibland, då är ju första grenen i styrkelyft är ju knäböj då. Alltså det rullade ju scenarion i huvudet, allt möjligt. Det var ju att jag skulle ramla med stången, det var att mina lårben skulle gå av i lyftet. Och då visste jag att det var massa publik och det livesändes hela köret. Och att jag skulle göra bort mig fullständigt framför alla de här människorna. Och det här gav ju mig ett adrenalinpåslag utan dess like. Och adrenalin är bra för att lyfta. Så att det var ett konkret exempel på när jag har använt defensiv pessimism. Sen så har ju för sig det här ändrats, för det här är inte konstant över tid. Man kan ändras över tid i det här. Och det här har ju ändrats i form att jag har fått högre självförtroende och mer säkerhet i ett tävlingssammanhang. Så nu går jag in mer med ett optimistiskt tänk och mer optimistiska visualiseringar.
Ja, jag kommer ihåg när jag var på intervju för min första tjänst på Academic Work för drygt 3 år sedan. Alltså, generellt är jag en optimistisk person, ingen snack om saken. Och inför de intervjuerna och även efter, jag kommer ihåg att jag ringde någon kompis efter jag hade varit på intervjun. Alltså jag är så jävla grym på intervjuer. Alltså jag är liksom, jag är totalt okritisk till, eller så här, totalt onyanserad till min egen prestation och tycker att jag liksom, jag är en stjärna. Fy fan vad bra jag var idag. Det liksom kan vara min inställning, både strategiskt sett, för att jag känner att det är bra att vara optimist, men det är ju så jag genuint känner också. Och med det,
du är ju lite småkorkad också.
Ja, det är väl det. Ja, det är inte lätt att vara optimist.
Nej.
Man är snabb på dela-knappen.
En extrovert optimist, ja, som du.
Det är den mest korkade personlighetstypen.
Den vill man inte byta skor med.
Exakt. Jag tänkte också på det du sa, det här med att vara pessimist och få ett stresspåslag och hela den där biten. Alltså det finns ju också andra modeller som visar till exempel att man kör, när man ska köra bil, nu går jag från den här teorin lite, men till exempel att ett visst stresspåslag är bra. Men så finns det liksom en nivå under den om man inte har någon stress alls som gör att man kommer köra bil sämre, för att då är man för chill. Och så finns ju en nivå när man går över den här lagom nivån av stress och liksom är för nervös, och då kommer man liksom köra, prestera sämre när man kör bil på grund av det. Men det här handlar mycket om liksom inställning inför en uppgift och hur prestationen påverkas av den. Det är det de här teorierna pratar om, eller hur?
Ja, mental uppladdning inför en uppgift.
Men hur är det liksom med saker som kanske ligger utanför ens makt då? Säg när man ska titta på United. Nu, det är mycket mer United, jag tror att lyssnarna kanske suckar, men där kan ju jag, inte för att jag kan påverka resultatet i matchen, men jag kan ju påverka hur jag copar, alltså hanterar utfallet av matchen. Genom att gå in inför en match och bara så jävla kul det ska bli att se den här matchen, som man kan bli ibland. Det är kvartsfinal i Champions League kanske. Och man är aspeppad.
Var realistisk nu.
Ja, okej då. Kvartsfinal i Europa League. Och man är aspeppad och liksom bara ser onyanserat på fan vad kul det ska bli att kolla fotboll. Och så får de stryk. Och då blir man ju kanske generellt sett mer ledsen än om jag går in med inställningen, fan vi är inte bra nu, jag tror inte på det här. Att det också kan vara en hanteringsfråga av saker och ting efteråt, inte bara hur det är kopplat till prestationen.
Ja, absolut, och det kanske mer går i linje med vad man har för grundsyn, om man är optimistisk eller pessimistisk i sin grundsyn. Som vi återigen ska förtydliga, är avskilt från det här som vi varit inne på. Det vi har problematiserat, det är att optimism är inte alltid bäst för alla människor som mental uppladdning inför en prestation, men jag skulle i större utsträckning mena att optimism som livsinställning är bra att ha.
Ja, absolut.
Eller kan vi problematisera det? Alltså det är klart att så här, fallet kan bli högre, men att så här, tolka saker på ett optimistiskt sätt.
Ja, det är klart att det kommer säkert. Alltså du skulle förvåna mig om det inte leder till ett roligare och lyckligare liv.
Ja,
men säger jag som en av de få högintelligenta optimisterna då.
Ja, enda kanske.
Kanske, men det är ändå kul att jag har fått de två väldigt bra egenskaper då.
Mm. Så de som, det finns nog många där ute som är stigmatiserade, som känner att fan, jag är ju pessimistisk inför mina uppgifter, men jag lyckas ju ändå. Men jag är ju fel. Nej, du är inte fel. Det är så du är. Fortsätt.
Och det här har inget med glädje och så att göra, va? För en pessimist kan väl bli glad likväl. Ja. Man tänker ju fortfarande att en pessimist inte är en glad person.
Ja.
Och att en optimistisk person är en glad person.
Mm.
Men så behöver det inte vara.
Nej. Inte kopplat till de här strategierna.
Det handlar mer om hur man tar sig an en uppgift,
ja,
och tror, hur man tror att det kommer gå.
Ja.
Och därav presterar olika bra. En pessimist vill inte höra uppmuntrande ord. Lika lite som en optimist vill höra nedtryckande ord.
Vill och vill. Alltså den generellt presterar troligtvis som bäst när den får använda sin strategi.
Mm. Jävligt, det är ett jätteintressant ämne.
Ja, så att Julie Kinorum är, har the faktiskt shit ändrat lite på min bild av världen, sånt gillar mig.
Mm.
Och nu lyssnarnas. Mm. Så det är därför vi öppnar det här knappnålshålet där våra pessimistiska, de som använder pessimistiska strategier kan börja simma igenom för att ta sig fram med det här badet av optimism, masshysteri.
Just det. Ja, det är en liten sjukdom med allt ska vara optimistiskt, allt ska vara kul. Men de här, alltså egentligen, skulle jag se över mitt kompisgäng så är det ju många av de roligaste, det är ju de stenhårda pessimisterna som tycker allt är skit och liksom har en negativ inställning till alla människor.
Då är du, ja, jo, jag håller med och att det kan vara så. Men då kan ju du tackla det på rätt sätt. Jag tror många skulle kräkas på de personerna.
Ja, det är ju det många gör.
Ja.
Alltså så fort man träffar då, nu kommer Peter upp igen när han som ligger och bittrar över saker, vad det nu kan vara. Alltså, det är klart att en person som träffar honom för första gången, Peter då, han är ju ingen kallpratare som är trevlig.
Nej.
Utan det liksom, det blir svårt att lära känna en sån person. Men jag tror faktiskt ingen som jag vet som har lärt känna honom, för man, efter 3-4 gånger när man faktiskt lär känna honom, tycker att han liksom inte är en underbar person.
Mm.
För att han har liksom en charmig bitterhet i sig.
Hur skulle han beskriva dig?
Ja, han är ju sjukt kritisk till mig som koncept.
Ja, alltså, vad skulle han säga?
Jag vet inte vad han skulle säga. Om man fick liksom frågan så och sätta sig och tänka igenom det, vad skulle han säga? Först skulle han dra en massa floskler att han är en jävla idiot och så vidare. Sen skulle han säga liksom att jag har för bra självförtroende, att jag är narcissist, att jag sprider mina produktioner som poddar och en skiva och gjorde en jävla film när jag var liten som till världen, men allt är skit liksom. Absolut, alltså han är ju väldigt kritisk till allt jag tar mig för.
Och det är lyssnar han på den här podden?
Alltså sällan.
Har han lyssnat och gett feedback?
Ja, det har han gjort.
Vad sa han då?
Ja, inget positivt såklart. Han säger att det är skit.
Ja. Vad skulle han säga om mig då?
Ja, alltså han säger nog negativt om alla personer och i synnerhet om han inte har träffat.
Ja.
Han är väl, men det är det. Han har ju en inställning om människor att de är usla tills de bevisar motsatsen.
Ja.
Snarare än kanske jag då som tycker väl alla människor är värda en chans och tror på människor.
Ja.
Och
snarare, om det är vita män.
Ja, exakt. Ja, de har ju sällan fel. Och men det var lite kort om min kompis Peter då. En älskvärd person.
Jag blev intresserad av honom.
Ja, alltså jag vet ju att ni hade haft, ni hade klickat väl. Men
man, han hade väl hatat mig första gången.
Men...
inte jag mer hatvärd än vad du är?
Nej.
Vänta.
Nej.
Okej.
För att du är lite mer introvert och du är lite mer negativ och du är lite mer lugn.
Ja.
Men fan, du kan inte prata med Peter, men fan, alltså lyssnarna skiter väl i honom.
Nej, jag tycker han har en karaktär.
Jo, men det kan vi prata om nu. Micken är avstängd. Jag hade bara några roliga exempel här. Mm. Eller har du...
Nej.
Du börjar bli klar.
Ja.
Jag tycker också som sagt att man kan, som du också har varit inne på, att man kan ju också förtydliga att situationer spelar ju också roll. Det är klart att jag är överlag optimistiskt lagd.
Det här är enda fenomenet där situationer spelar roll.
Mm, precis. Jag tänkte då ta situationen till exempel när jag skulle montera min kristallkrona här i höstas. Nu fick jag säga att jag hade en sån också.
Ja.
Och jag
vad
liksom,
kostade den?
2 och 3.
Oj, är det så?
Men jag köpte den via Let's Deal, så den gick för 999.
Okej.
Okay. Men jag vill ju säga ursprungspriset.
Ja.
Och ja, men, jag menar, då skulle det hålla på och, vad heter det, knipsas fast massa jävla långa trådar med diamanter inom citationstecken i det. Och det skulle knipsas, och det var så superfingerpilligt, och så skulle den liksom monteras upp i taket och sådär.
Mm.
Och jag, där är jag ju ingen optimist.
Nej.
För att liksom, när det kommer till praktiska saker så är jag ju inställd på att det här kommer gå så jävla åt helvete. Jag kan ingenting.
Mm.
Ja, och hur presterar jag då? Ja, det är klart att den inställningen kanske hjälper mig i sig. För att då sitter jag verkligen och lusläser instruktionsboken. Mm. Då tänker jag ju inte, nej men det löser sig, jag kör på.
Mm.
Då är jag ju väldigt mån om att göra det noga och förbereda mig som en strategisk pessimist gör.
Mm. Mm.
Och kanske till och med eventuellt
defensiv
pessimist, förlåt. Och eventuellt då ringde över 2 kompisar som fick göra skiten.
Mm.
Så det gick ju bra.
Mm. Snyggt jobbat.
Mm. Jag hade 2 exempel till. Mycket, mycket om mig i den här podden handlar ju liksom om singelliv och kvinnor. Men det är väl mycket det som kanske mitt liv har kretsat kring här under de senaste åren då. Det är ju då, som jag sa till dig någon gång, att när jag pratar, man kanske tindrar och man pratar med tjejer där ute, och då, som jag sa till dig, när det är någon man kanske liksom tycker att ja, men det verkar vara en trevlig tjej, men liksom det känns inte superviktigt. Och det liksom, det är mer, ja, vi kan väl träffas, men det är liksom inte hela världen. Då har jag ju en optimistisk inställning. Som gör att, ja, men, som gör att jag babblar på. Det funkar ibland.
Mm.
När det dock är jävligt viktigt, som jag sagt till dig. Och det är någon som jag verkligen, och det här är något som verkligen tilltalar mig. Det här vill jag satsa på. Då går jag in väldigt mycket i en, nej men om det verkligen är en sån då, som jag verkligen värdesätter, och fan vad hemskt låter. Då går jag in i en, vad heter det nu, defensiv pessimist roll och verkligen känner, nej men det här kommer gå åt helvete. Jag copar och hanterar alla små detaljer noga för att det blir så jävla viktigt och att det kommer vara en grogrund för att det går bra. Så jag menar att även i den kontexten kan jag välja lite.
Alltså du kollar upp vad hennes gammel mormor hette och sådär.
Så jag kan impa liksom.
Ja,
ja, exakt. Så man liksom inte känner att jag, det finns bildningsluckor i stalkingen.
Nej, precis.
Så, nej men jag tror folk förstår där ute att liksom, då tar jag en sån inställning. För då känner jag, det här är så jävla viktigt.
Men vad är det för detaljer?
Vadå?
Vilka detaljer syftar
du på? Att liksom, nej men att inte slänga ur sig ord som kan misstolkas eller vara för på eller vad det nu kan vara. Mm. Utan att man snarare hanterar det på ett proffsigt sätt.
Vad säger du för ord till en som du inte bryr om? Som du undviker att säga till en som,
ja, men som jag
om.
Sa till dig någon gång, skulle det vara så här, ja men nu har jag bara chillat hemma och spelat tv-spel hemma i 3 kvällar i rad. Så nej men nu skulle jag bara vilja träffa någon och ta en öl och kanske, då kanske jag bara spontant frågar på torsdagen, ska vi ta en öl? Och kanske inte gör det med finess alls, utan liksom bara slänger ur mig en fråga. Medan som det skulle vara en, jag verkligen bara tänkte att oj, det här är importance motherfucker.
VIP.
Ja, då kommer jag liksom se till att göra det mer chill. Och att det blir mer genomtänkt.
Mm.
Så det är sådana saker.
Mm.
Ett ytterligare exempel.
Mm.
En gammal, det får ju, jag får ju säga det här igen då. En, tyvärr en gammal vän, han vill inte veta av mig mer. Vi kan kalla honom Simon i det här fallet då, för det är det han heter.
Mm.
Han hade en härlig sån här defensiv pessimism en gång när vi hade en förfest och vi hade bjudit dit två tjejer och jag hade dialog med en och liksom vi hade haft några kyssar sen innan och träffats någon gång så här.
Mm.
Så de skulle komma över till förfest och då skulle vi förfesta hemma hos Simon, vi fyra stycken, jag, Simon och två tjejer. Och Simon då, precis innan de kommer, han har varit jätteglad hela kvällen, precis innan de kommer, då sätter han sig i hörnet av soffan och börjar sura. Jag bara, men vad gör du?
Mm.
Nej, men jag vill inte ha höga förväntningar.
Mm.
Så här, nej, men vadå Simon, du kan inte sitta där och liksom med armarna i kors och liksom titta in i väggen när de kommer.
Mm.
För att jag vill inte bli besviken. Alltså, och det var ju ett sätt att liksom hantera det eventuella nederlaget. Det var ett sätt för honom kanske att förbereda sig. Att hade han varit optimistisk där och hade gått åt pipan, då kanske det liksom hade känts värre.
Mm.
Och det kanske hade gått värre. Mm. Rent prestationsmässigt om han var optimist. För det är inte han.
Nej.
Utan då körde han då på den här pessimismen och ja, det gick väl ganska bra till slut för han var ganska rolig sen i det där.
Mm. Mm.
Så att prestationen, en rolig fest Simon gick ju ändå hem.
Mm. Inte dags för dig att sluta träffa massa tjejer och gå in seriöst nu. Du fyllde ändå 29 år.
Jag pratar ju liksom om svunna tider.
Ja.
Det här var 2013.
Det är väldigt annorlunda nu, eller?
Mm.
Mm.
Ja, nej men det var väl egentligen det.
Mm.
Vad vill du bara supersnabbt sammanfatta de två begreppen så att liksom de fastnar i folks huvuden? Jag tycker det vore bra.
Defensiv pessimism är personer som har en mental strategi att tänka negativt inför en prestation i form av mycket katastroftänk och bygga upp en ångest inför den här prestationen som blir en tändvätska och som gör att de presterar bättre. Strategisk optimism är att gå in i en prestation med ett optimistiskt tänkande, få positiva bilder av framgångsrikt utförande av den här uppgiften. Och de som är positivt lagda gynnas mer av den strategiska optimismen. De som är pessimistiskt lagda gynnas mer av den defensiva pessimismen. Det vill säga, optimism är inte applicerbart på alla människor i alla situationer. Eller snarare, det gynnar inte alla människor i alla situationer. Alltid. Så optimism, även fast det är, ska förtydligas, troligtvis en väldigt bra grej som livssyn. Det är en bra grej för många människor att ha kopplat till prestation. Men det passar inte alla, så vi ska inte tvinga på alla det.
Så är du chef för en pessimist som ska hålla ett föredrag. Säg till den här personen att det kommer gå åt helvete.
Ja.
Har du en nära vän som är pessimist och precis har blivit dumpad, så påpeka hur ful den är.
Ja, och att den aldrig kommer träffa någon ny.
Precis. För då
den kommer aldrig träffa en lika bra.
Då kommer det bli suveränt.
Ja.
Mm. Bra. Vi kan nöja oss där för idag då. Bra, jävligt bra ämne, Jonathan.
Ja, tack.
Ska du inte vara kvar i podden?
Psykologiämne.
I 50 avsnitt till.
49. Va? Ja, det var den där 49 jag kanske skildrar den. Ja. Nej.
Nej. Och jag förstår att ni är ledsna över det här nyheten jag har fått idag, men jag hoppas ändå att ni tyckte avsnittet var bra. Ulf Appelgren, ändå den liksom poddens huvudperson, kommer ju ändå vara kvar.
Och sen så är det kul att folk har gått in och röstat på iTunes på podden. Mm. Vi har alltså 4,5 i, jag gillar ju siffror, så vi har 4,5 i betyg och det är 10 stycken som satt femmer och en person som satt en etta. Så gillar vi oavsett vilket betyg ni sätter, så är det kul att ni tycker till.
Absolut. Vi tackar så för idag och Amatörpsykologernas topp 100 heter vi och det är också vårat namn på Facebook som ni gärna får gå in och följa och gilla. Och vi heter Amatörpsykologerna på Instagram, följ oss gärna där, likea, kom med recensioner, vi gillar både ris och ros. Det är väl det för idag.
Om någon har något önskemål på en låt vi ska ha i podden så kan ni skriva till oss.
Okej. Okay. Ja, det kan man göra om man vill. Ja, då säger vi
värsta radion där helt plötsligt.
Då har ni varit med oss här i ett år. Exakt ungefär. Mm. Exakt ungefär. Mm. Och vi ser fram emot ännu ett år i alla fall. Ja då.
Ja.
Om vi, eller om vi lägger ner skiten. Mm. Ja. Tack för idag.
Tack.
Hej. Så har man av slentrian släntrat kringar i vår jämmerdag. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. I sin ungdom hade man väl fantasier. Ja, det var ju ungdomssynder man begick. Man trodde på jämlikhet och på solidaritet. Men nu har man fått en bättre överblick. Nu ger man väl fan i politiken och låter folk få tycka vad de vill. För inte är det någon mening med att slåss i någon förening. Nej, det tjänar ändå ingenting till. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis förbannat i Hudiksvall. Så småningom så börjar saven stiga och man sökte sig en livskamrat. Någon som uppfyller ens normer, någon med Dolly Partons former och Tore Wretmans kunnande i mat. Inte fasen blev det som man tänkte då när man var 17-18 för nu.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.